Nu musik. En återförening av det sydkoreanska bandet BTS kan vara på gång. Nu har nämligen ytterligare två medlemmar i K-pop-bandet blivit klara med sin militärtjänstgöring. Artisterna är klara med den obligatoriska militärtjänstgöringen efter att ha ryckt in i lumpen i december 2023. Alla sydkoreanska män mellan 18 och 25 måste göra militärtjänstgöring och inget undantag har gjorts för den miljonsäljande gruppen. I slutet av juni blir hela BTS klar med militärtjänstgöringen och därefter planeras för en återförening. Andrea Valderrama, Kulturnytt. Och med det är Kulturnytt slut. Ladda ner appen Sveriges Radio Play för fler kulturnyheter.
Nyheter från Ekot. Flera, både elever och lärare, är döda efter en skolskjutning i staden Graz i Österrike idag. Kanske den allvarligaste i Österrikes historia. Vår korrespondent Daniel Alling, du är med oss nu. Kan du berätta, vad är det senaste?
Ja, det senaste är att det nu bekräftas av inrikesministeriet att minst 10 personer har dödats i den här skjutningen. I det talet finns även den misstänkte gärningsmannen med. Och det ska vara 9 elever då och en från personalen. Vilken roll den personen har haft vet vi dock inte. Ett 30-tal personer är också skadade, några mycket svårt skadade. Så det finns en risk att dödstalet kan stiga under eftermiddagen.
Vad vet man om den här gärningspersonen och eventuellt motiv?
Ja, polisen har inte bekräftat det, men det finns samstämmiga medieuppgifter om att det här är en 22-årig man som tidigare har varit elev på den här skolan. Det finns uppgifter om att han ska ha känt sig mobbad och har gjort det här i någon slags revanschhänseende eller hämndhänseende. Men det får vi återkomma till. Inga bekräftade uppgifter om det. Det finns också samstämmiga uppgifter om att han ska ha använt 2 vapen och gått in i 2 klassrum i skolan och skjutit vilt omkring sig. Men polisen och förbundskansler och inrikesministern ska ha en presskonferens här klockan 15, alltså om en timme, och då kanske vi får mer fakta på bordet.
Har det kommit några officiella uttalanden från Österrikes regering?
Ja, förbundskanslern, kristdemokraten Christian Stocher, han har uttryckt sin bestörtning och kallar det här för en nationell tragedi och uppmanar alla att hålla samman nu i landet. Och även liknande ord kommer från förbundspresidenten Alexander van der Bellen och förstås även borgmästaren i Graz, som nyss i Österrikes TV sa att nu handlar allt om att ta hand om den här stan och alla anhöriga som har drabbats så hårt av detta.
Tack Daniel Alling, vår korrespondent direkt från Berlin. Och vid en skola i nordöstra Frankrike har en 15-årig elev dödat en lärarassistent. Eleven ska ha attackerat den 31-åriga assistenten med en kniv i samband med en väskekontroll. Frankrikes president Emmanuel Macron fördömer vad han kallar en meningslös våldsvåg. Och i Gaza uppges ytterligare över 50 palestinier har dödats i israeliska attacker idag, rapporterar Haaretz. Bland annat i närheten av en matutdelningsplats där ska 17 personer ha dödats och över 100 skadats enligt palestinska uppgifter. Enligt vittnen sköt israeliska soldater rakt in i folkmassorna medan den israeliska militären uppger att de har skjutit varningsskott. Det avslutar Ekot i studion, Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Helena Isén, blir rapporten om invandringens kostnader ett slagträ i debatten?
Det finns nog de som hoppas det, men hela frågan är mindre infekterad idag.
Fredrik Furtenbach, vem har störst anledning att deppa över SCBs nya mätning?
Då får man nog välja Moderaterna som leder en regering som ligger långt under oppositionen.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Svar av annan karaktär. Det får vi nu.
Det blir dags igen för ett långlopp för Vetenskapsradion Historias traditionsenliga lyssnarfrågemaraton med vår lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet i Karlsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Och sen vi började med det här med dina lyssnarfrågesvar i Vetenskapsradion Historia, Dick, så har du fått ett helt eget program. Dick Harrison svarar som sänds i P1 varje vecka. Och det ska du också göra idag, alltså förstås svara på lyssnarnas frågor om historia. Vad är det som är så kul tycker du? För det här har du gjort långt innan du och jag stött ihop med lyssnarfrågor om historia. Vad är det som är så kul att svara på såna här frågor om historia tycker du?
Så jag är i grund och botten en sån där folkbildande bildningsentusiast som alltid har ställt såna här frågor själv. Och sen jag har lärt mig svaren så vill jag föra ut dem. Och det här ger mig möjlighet att göra precis det som jag hade önskat att folk gjorde när jag var liten. Få in den här kunskapen i folks skallar och dessutom upptäcka vad folk är intresserade av. Då märker jag ju att det ofta är samma frågor som jag ställde för.
Och vi kommer snabbt till det i den första frågan i årets lyssnarfrågemaraton. Vi börjar med det här.
Have you confessed yourself this morning that you peril your life so frankly?
The sharp end. They will use the points.
Nu är det sommar, Dick, och det här ifrån filmen Ivanhoe är vi vana vid att höra på vintern. Traditionsenligt så har den visats på nyårsdagen. Hur många gånger har du sett den här filmen?
Inte så ofta, jag tröttnade i ett tidigt skede. Mm. Istället ser jag om en specialimporterad DVD, den gamla från 50-talet med Robert Taylor, Ivanhoe. Det är min original Ivanhoe med Elizabeth Taylor som Rebecca i Technicolor. Den kan jag se många gånger som helst. Däremot Sam Neill & Company på nyårsdagen, den har jag sett så att det räcker.
Vem var du kär i, Rebecca eller Lady Rowena?
Nej, men jag var ju liten, jag såg dem på 70-talet. Jag tyckte om killarna som turnerade. Ja, och Robin Hood och hans, det var de här pojkboksfantasierna och det var alltid soligt och de hade häftiga kläder på sig. Det blev en av mina första upplevelser av medeltidshistoria. Helt fake medeltid men ändå. Och det var det här som fick mig att fastna för Ivan och historien. Tjejerna var ju för sig snygga men alltså jag var kanske 5-6 år när jag såg det. Det var innan man blev könsmogen.
Precis, det var turneringarna som gällde. Fake-historia nämnde du där lite grann. Det är alltså lyssnaren Cecilia som har mejlat till oss och skriver att hon har älskat filmen Ivanhoe sedan hon var barn. Nyårsdagens tittande var heligt. Nu har hon de senaste veckorna sträcklyssnat på vår podd och så slås hon av ett par av ämnena som nyligen har avhandlats. Men alltså, är Ivanhoe så värst historietrogen, undrar hon. Normander och saxare är i filmen vredgade fiender, men lite samarbete sker också. Hur stod det egentligen till med fiendskapen mellan normanderna och saxarna på Ivanhoes tid, Dick?
Ja, nu gäller det att sätta in den här filmen i dess litterära kontext. Det här är sent 1810-tal, 1819-1820, då kommer det här ut. Och det är skriven av Walter Scott som tidigare har blivit mycket rik på att skriva 1700-talsromaner som utspelar sig i Skottland som han kunde. De är extremt historiskt korrekta. Det är inte Ivanhoe. Varför då? Jo, vad är det som har hänt här vid? Jo, 1815 besegras Napoleon i slaget vid Waterloo. Britterna har vunnit. Dessförinnan har hela Europa utom Storbritannien varit franskt dominerat. Vad hade hänt om, kontrafaktiskt, Napoleon hade tagit Storbritannien? Då och då föds sådana kontrafaktiska tankar. Samtidigt som Walter Scott som skotsk patriot fortfarande lever sina Waverley-romaner på 1700-talet. Jacobit, rebeller mot de hemska engelsmännen. Betänk nu vad som sker i Ivanhoe. Vad heter skurkarna? Ja, de heter Brion de Bois Guilbert, Maurice de Brassy, eller min favorit, han är inte mer så mycket, Philippe de Malvoisin.
Frontebœuf tänker jag på.
Reginald Frontebœuf, ja, men ja. Philippe de Malvoisin. Ja. Malvoisin betyder dålig granne på franska. Så det är alltså idel franska ockupanter som har tagit över England medan de stackars engelsmän och saxarna flyr ut som gerillakämpar. Det är alltså Napoleonkrigen ligger som en mörk skugga över det. Och Jacobitupproren i Skottland med skottar mot engelsmän. Det är det konfliktscenario som Walter Scott använder som han transplanterar tillbaka till medeltiden. Om vi istället går till medeltida källor så finner vi ingen sån här konfrontation mellan de andra och saxare på Rikard Lejonhjärtas tid alls. Vi hittade 120-130 år tidigare direkt efter slaget vid Hastings. Men den är kortvarig. De här normanderna, de var några tusen. de tar över England väldigt fort och gifter in sig i anglosaxiska familjer och är efter ett par generationer väldigt engelska. Några sådana här etniska skillnader på 1120-1130-talet finns inte i källorna. Däremot så blir både de andra och saxare överkörda av angeviner. Anjou, Henrik den andra och hans familj, alltså Rika Lejonhjärta och de här fick figurerna, de är nykomlingar, de är inte normander. Och där har vi en motsättning mellan den här nya eliten och de gamla normanderna och saxarna. Inget av detta märks i Ivanhoe. Där vill man ha slaget vid Hastings en gång till, normander mot saxar. Så det är en hel fake-konflikt. Mm.
Så där man hör Ivanhoes pappa som säger i den här filmen som jag tänker på från 80-talet då, Norman Dogs, säger han. Ja, han gillar inte.
Hade han aldrig sagt på riktigt, han hade inte hetat Cedric. För det är också Walter Scotts slarv här. Cerdic, C-E-R-D-C, det är namnet på en gammal kung av Wessex under folkvandringstiden. Och det här namnet felstavade Walter Scott till Cedric, som alltså han hittade på, som inte fanns innan. Och börjar man sen lite elakt rota mera även hos hur många fel som helst. Det är inte bara det här med saxen mot normand som inte stämmer. De säger ibland på kulturlandskapet att nu sitter de här normandiska Norman Dogs och festar och håller hov i våra gamla slott och borgar. Det fanns inte en enda saxisk borg, alla var nybyggda. Alla byggdes efter 1066. Vid ett annat tillfälle i slutet, alltså klimax, häxbålet, Rebecca ska brännas. Mm. Ja, för det första så brände man inte häxor i England, man hängde dem. För det andra, sådana här häxbål, ja, det är 1500-1600-tal. Liksom den typen av rättegång. Alltså det är bara fel, fel, fel. Tittar man sen ännu närmare så har de mycket turneringar. Ja, 1300-1400-tals turneringar som man har stoppat tillbaka till 1100-talet och alltså förändrat sättet man red mot varandra. Och sen kan man gå vidare. Jag menar, det finns en väldigt känd scen där Wamba klär ut till franciskanbroder. Franciscus var tonåring.
Pax var biskop.
Ja, precis. Men Franciscus har inte grundat sin orden än. Han är tonårssprätt i Assisi. Och vid ett annat tillfälle så talar man om vissa städer och kungar som inte har existerat. Kisade med trappet, sunt finns med och berättas om det inte grundat än. Och så vidare, och så vidare. Så det dräller av historiska fel. Det är liksom att som svensk försöka dissekera Valdemar Atterdag brandskatta Visby av kung Gustav Hellqvists vår mest felaktiga historietavla. Det blir lite tävling att hitta fel. Och det intressantaste här för mig är att Walter Scott slarvade inte bara, en del fel är medvetna. Han ville, berättade han själv, ge en bild av en epok som folk vid den här tiden hade lärt sig vad de ville ha. Det var romantiken som hade slagit igenom. Medeltiden hade blivit inne från att det varit föraktad i några hundra år. Så ville man ha de där borgarna och den där juden som kommer vid sidan av som det synd om och alla de där hemska rovriddarna. Man hade en stereotyp bild och den anpassade han sig efter. Och då stoppade han ju in allt. Klart att Robin Hood ska med, klart att Normander ska med och så vidare.
Mm. Låter som ett lustmord nästan när du berättar det, men du gillar egentligen Ivanhoe, va?
Jag gillar Ivanhoe absolut. Jag har läst boken som är avslutas med en parafras på Karl XII, förresten Sverige kommer med alldeles på slutet. Och framförallt tycker jag om hur den skapar en genre. Det är en viktig bok. Den skapar den historiska romanen på ett mycket effektivt sätt som gör att du kommer inte runt den. Och jag tror det är därför som den lever. Den översätts och läses fortfarande.
Och från medeltidens England till Schweiz, det är Patrik Borg i Västerås som har en fråga om landet Schweiz. Hur har det kommit sig att detta land har bildats, undrar Patrik. Hade det inte varit mycket mer logiskt att den norra tyskspråkiga delen hade tillhör Tyskland, att den västra franskspråkiga delen Frankrike och den södra delen som pratar italienska hade hört till Italien? Varför blev det inte så, Dick?
Ja, ursprungligen så ligger det här i tysk-romerska riket. Om vi tackar ursprungligen, alltså högmedeltid. Tyskland, tyska kejsarna skapade ett gigantiskt imperium på 900-1000-talet. Och då ingick hela nuvarande Schweiz, även de fransk- och italienspråkiga delarna. En stor del av nuvarande östra Frankrike låg i Tyskland under den här epoken. Och där hade det kunnat sluta, kan man mena, att det här delas in mellan olika nationalstater runt omkring, om det inte hade varit för alperna, bergskedjan. För det här är strategiskt viktiga alppass som måste kontrolleras. Då talar vi inte bara om tullar och sådana här saker, utan även militärt viktiga pass. Härvägar, tysk-romerska kejsarna har Italien och Tyskland, de måste gå fram och tillbaka. Och andra viktiga militära leder går också, proviantvägar. Och det här är förstarna tvungna att betala för. De som sitter sitter i de här små kantonerna, skogskantonerna vid Pevartstätte Z och vid Bergspassen, de kan sätta prislappar på att släppa igenom folk. De får alltså politisk betydelse i kraft av sin geografi. Och det här kan man se att när det går upp för bönderna att de har makt, då börjar de att kunna dela med kejsarmakten. 1231 till 1240, alltså mitten av 1200-talet, då har vi haft en folkökning, bönderna är många. Då tvingas de tyska kungarna att ge de här bönderna officiell frihet, riksomedelbarhet kallar vi det. De står utanför det feodala systemet och står direkt under kungamakten. Och det här fortsätter sen, och de här bondekommunerna, de sen måste försvara sig mot lokala godsägare, jobbiga typer på slotten i närheten. Då har de fått självmedvetenhet att kunna slå tillbaka. Framförallt är det en familj, en schweizisk familj, som jag tycker genuint illa om, som vill lägga under sig allt det här. Och som dessutom gärna vill bli kejsare av Tyskland. Det är familjen Habsburg, som börjar, alltså utslottet Habsburg ligger i Schweiz. Men de här utgör ett lokalt hot, och då vinner bönderna. I klassiska uppgörelser, nu tänker vi på Wilhelm Tell och sådana här dramer, men även om vi rensar bort fiktionen så återstår det faktum att de här i kraft av sin geografiska makt och att de håller sams och är bra på att slåss spöar skiten ur riddarvälderna och lyckas vidmakthålla sin frihet. Och då slutar man förbund 1291, är det tre kantoner, Ore, Schwitz och Unterwalde, så slutar förbundet, och sen ser man till att utvidga det här. Och det som avgör, det som gör att de vinner, det är att de går i spetsen för en ny typ att strida. På 1300-1400-talet så blir de här schweizergarderna oslagbara på slagfälten. Långa pikar, hård sammanhållning, effektivitet, så att riddarkavalleriet blir besegrat av rent militärtekniska skäl. Och så ser man till att vidga förbundet, se till att inte böja sig för någon institutionellt. Och slutpunkten sätts 1648, Westfaliska freden, då man officiellt i fredstraktaten erkänner att det här schweiziska edsförbundet är utanför tysk-romerska riket, en egen stat. Så det är en kombination av militärteknisk överlägsenhet och suverän geografisk tur. Hade detta varit i mellersta Tyskland eller mellersta Frankrike hade det aldrig gått.
Det låter som att Habsburgarnas historia, som ju kommer att prägla sen större delen av Europas historia under en mer modern tid, kanske hade tagit en enda med förskräckelse där om schweizarna hade varit ännu mer effektiva.
Ja, de var effektiva. Alltså Habsburgernas territorium från början låg i nuvarande Schweiz. Borgen Habsburg ligger där. Och inledningsvis när Habsburgarna inleder sin verksamhet så är det vid Alsace, Baden-Württemberg, alltså inte i Österrike utan sydvästra Tyskland. Det är där de sätter sig och börjar utvidga sig ursprungligen. Och hade de bara satsat på det, då hade vi inte känt till dem idag. För de besegrades, de och alla andra som försökte. Mm. Att Habsburgarna vinner, det är ju för att de börjar satsa på Österrike också. Mm. Och lägger ner allt krut där vid ungefär samma tid som de förlorar i Schweiz.
Mm. Och den här frågan från Patrik då, det faktum att några av schweizarna pratar tyska, andra franska och några italienska, och så är det retoromanskan också förstås, får vi inte glömma bort. Det verkar inte ha varit något större problem för dem.
Nej, och det är det fortfarande inte. Jag brukar ofta jämföra Schweiz med Belgien. I Belgien har du gigantiska problem och språkstrider mellan flamländer och valloner. Något liknande har aldrig funnits i Schweiz eftersom de håller ihop i lokala kommuniteter, kantoner, gentemot omvärlden. Och alla känner sig som schweizare. Vilket är en upplyftande upplevelse för den som historiker letar efter möjlighet att få etniska grupper att samarbeta. Det har alltid gått i Schweiz, för de har varit underdogs mot omvärlden. Och se sig som lite speciella, men de är inte med i EU, inte med i FN, de vill vara ärkeneutrala. Och det här är alltså ett spel de har spelat sedan 1200-talet. Så man kan förstå att det är svårt att bryta det mönstret.
Så till en favoritfråga bland många lyssnare, tror jag, den om de ursvenska symbolernas historia. Det är Martin Domeij som just har lagt märke till att Kungahuset, Riksarkivet och Svenska Heraldiska Föreningen har publicerat varsin förklaring på vad de tre kronorna i Sveriges riksvapen egentligen symboliserar. Kungahuset menar att det är de tre vise männen, Riksarkivet skriver om att det är Magnus Erikssons tre riken, Sverige, Norge, Skåne, och Svenska Heraldiska Föreningen pratar om att det är folkungaättens mynt som hade en, två eller tre kronor präglade på baksidan. Stor förvirring verkar det vara, Dick. Bringa någon rätsida i detta?
Ja, det här tror jag att jag vet. Men nu finns det alltid olika uppfattningar här. Men jag tror, jag har en mycket bestämd uppfattning om hur det här hela ligger till. Man får titta på hur heraldiska symboler sprids över Europa och hur de blir populära. För de här tre kronorna, det är inte bara Sverige som har haft dem. Vi är inte först. Utan först på plan är Köln. Alltså Köln i Tyskland. Efter sommaren i Köln. Kölnedomen, domkyrkan, Tyskas stora gotiska katedral, har sedan 1100-talet berömt sig av att ha reliken efter de tre vise männen. Heliga tre konungar, Kaspar, Melchior och Baltasar. Mm. Och eftersom de här tre vise männen tolkades som konungar så blev de tre kronorna symbolen som Köln och domkyrkan använde. Men det är bara Köln. Sen sprids ju symbolen för tre kronor så ganska häftigt ut och börjar användas kontinuerligt av Sverige, alltså medvetet av svenska kungamakten från 1330-talet och framåt. Det är Magnus Eriksson. Och där kan vi tidfästa exakt eftersom svenska kungamakten inte bara använder sig av den här tre rikes symboliken i sina dokument utan även i kardinalpalats i Frankrike där man har avbildningar av alla länders rikssymboler. Då är Sverige representerat med tre kronor från och med 1330-talet. Så det måste ha hänt någonting avgörande då för att vi har slagit in på symbolen. Och då brukar jag peka på vad som hände 1332. Magnus Eriksson har ärvt Norge från sin morfar, Sverige från sin farbror och hans riksråd förhandlar fram köpet av Skånelandskapen 1332 från konkursboet Danmark. Och då börjar han använda den här trerikesymboliken officiellt. Vi Magnus av Guds nåde, kung av Sverige, Norge och landet Skåne, Terraska Skania. Samtidigt som han börjar använda tre kronor i sin symbolik. Och det menar jag, det kan inte vara en slump. Mm. Annars, man har alltså tagit tre vise männen och gjort dem till Sverige, Norge och Skåne. För att symbolisera Magnus Erikssons personliga monarki. Alltså, det är inte Sverige, det är hans dynastiska välde. Sen blev det här en symbol, det här dynastiska väldesymbolen, för Sverige som sådant. När Albrecht av Mecklenburg på en känd illumination sitter med sin pappa och håller flaggor i händerna, då är tre kronor, det är hans svenska kungarike. Och sen så blev det här standard. Inte bara på mynten utan i alla möjliga sammanhang. När man gör officiella riksvapen, Karl Knutssons epokgörande riksvapen från 1448 till exempel, då är det klart att tre kronor ska finnas med. Liksom det där folkungalejonet och lite annat och hjärtskölden i mitten. Så svaret är att ursprungligen så är det här en internationell symbol för tre vise männen som lanseras av Köln. Men sen när denna mutas in av Sverige, då blir det de riken som svenska kungarna menar är deras. Ursprungligen Norge, Skåne och Sverige. Sen kan man låta det glida över på symboler för Kalmarunions olika riken eller för andra symboler. Men det är i alla fall svenska kungarnas maktområde som avses.
Mm. Så mest rätt då låter det som, om vi ska döma i det här, hade kanske då Riksarkivet, på andra plats Kungahuset som talar om de här tre vise männen, Svenska heraldiska föreningen då, som pratar om folkkungaättens mynt.
Fel. Folkungaätten har för det första inte existerat. Det är en 1600-tals benämning, felaktig uppfattning av vad som var ett kungahus. Folkungarna var fiender till de som var kungahus och som man då felaktigt kallar för folkungaätten. Och jag blir lite sur när det dyker upp för det är totalt missförstånd. Bevisas sedan 300 år tillbaka. Och mynt, ja, de använder man som symboler. Man använder dem som imagebuilding, ja, men man måste fatta vad det är för något. Någonstans har symbolen hamnat innan den hamnar på mynten. Och den hamnar i kungahusets heraldik först. Sen kan man använda den i andra sammanhang.
För vi säger ju krona idag, tänker jag, om svenska pengar. Har det någon koppling?
Nej, det har det inte. Det är en ganska vanlig term. Du hittar den i Tjeckien och i olika delar i Baltikum och i Danmark och Norge också. Precis som du hittar taler, daler, dollar. Alltså vi har vissa internationella termer för att tala om pengar. Mark ett annat exempel som är internationella.
Det säger Dick Harrison i Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton där vi ägnar hela det här programmet åt lyssnarnas historiska klurerier och funderingar. Johan Enbuske har skrivit en fråga som jag tror att du, Dick, är särskilt lämpad att svara på eftersom du har skrivit många böcker om slaveriets historia. Hur kommer det sig, undrar Johan, att den arabiska slavhandeln är så lite beskriven i svenska läromedelhistoria. Oftast handlar det ju i skolan om den transatlantiska triangelhandeln när det handlar om slaveriet. Men det arabiska slavsystemet var väl också en viktig del av den globala slavhandeln, tänker Johan. Vad säger du, Dick? Pratar vi för lite om arabisk slavhandel?
Ja, det menar jag att vi gör. Och det är inte bara arabisk slavhandel. Swahili-slavhandel, kinesisk slavhandel, indisk. Alltså allt som inte är transatlantiskt har vi en tendens att tala väldigt lite om. Vi talar ganska lite om den i Nordeuropa också, vår egen slavhandel. Och det beror på att den transatlantiska slavhandeln har i all sin vidrighet blivit vår slavhandel. Det är den närmaste historiekanon på slaveriområdet vi kan komma. Mycket beroende på att USAs slaverisystem på 1800-talet är så känt. TV-serier, allmänt medvetande, medborgarrättsrörelsen, Ku Klux Klan, allt detta sammantaget gör att när vi tänker slavar tänker vi ofta sydstaterna. Vi glömmer då bort att transatlantiska slavhandeln var mycket större till Västindien och Brasilien och Mexiko. Men Atlanten i alla fall, där landar vi. Vi tänker Kunta Kinte och rötter, vi tänker västafrikanska flytande likkistor som de kallades över Atlanten. Och vi har plats för en begränsad mängd kunskaper och referenser, och när det gäller slaveri så är det vi tänker på. Trälarna på vikingatiden som god tvåa långt efter. Arabiska slavhandeln hade mycket längre rötter tillbaka. Minst lika väldokumenterad och mycket mer väldokumenterad för medeltiden, och fick dessutom en förfärlig fortsättning på 1800-talet i Östafrika. Och det är volymmässigt sett mycket större volymer av ofria vi talar om än den som gick över Atlanten. Men eftersom den hamnar vid sidan av vår allmänbildning och vårt allmänna medvetande, så tenderar vi att inte vara intresserade att fråga om den, och då blir det en sorts självgenererande ond cirkel av okunskap. Jag ska ta något exempel på siffror här vid den här transatlantiska slavhandeln mellan 14- och 1800-talet, om vi tar allt från Columbus fram till slaveriets avskaffande, så brukar forskarna gräla om mellan 11 och 13 miljoner slavar. Att det är ett mörkertal här beror på smuggling, men någonstans mellan 11 och 13 miljoner. Det är ungefär lika många som araberna tvingas marschera över Saharaöknen under perioden från 800 till 1800, cirka 11 miljoner där också enligt Ralph Austens beräkningar. Och då är det alltså kvinnor som marscherar i tåg om cirka 600 pers per varje genom hela Sahara. Och den är väl dokumenterad, gott om källor. Tittar man sen på Östafrika på 1800-talet, och då är det plantageslaveri på Zanzibar, Pemba utanför Malindi i Kenya till exempel, så omsätter den, om man räknar med antalet döda, antalet offer för allt det här, sammanlagt över 20 miljoner människor. Och då är det bara under 40-50 år. Så det är alltså mycket större volymer sammanlagt som vi har tenderat att blunda för. Och jag tycker ju att det här är fullständigt fel. Här har vi ett gigantiskt brott mot mänskligheten som vi väljer att ignorera. Sen finns det en sjuk knorr på det hela också. Det är att den arabiska slavhandeln fortsatte långt in på 1900-talet. Slaveri förbjöds i arabvärlden väldigt sent. Jag tror det var 1962 som den förbjöds i Saudiarabien. Och det hängde kvar ännu längre i Oman, Förenade Arabemiraten. Mauretanien kriminaliserade slavägande 2007. Det är alltså i vår livstid som det har blivit illegalt att hålla sig med slavar i arabvärlden. Och det innebär att slavhandeln har fortsatt mycket längre där än någon annanstans.
Och vad är det för slaveri vi talar om här? Alltså, du nämnde ju sydstaterna i Amerika och den transatlantiska slavhandeln. Man tänker plantager i huvudsak. Men de här kvinnorna till exempel som marscherade genom Sahara, harems slaveri. Vad är det som kännetecknade den arabiska slavhandeln?
Ja, fram till 1700-talet, 1800-talet, så är det vad vi skulle säga hushållsnära tjänster. Nu har vi exempel på storskaligt slaveri i arabvärlden också. Plantageslaveri i Irak på 800-talet till exempel. Men det håller inte i längden i äldre tid. Det blir bara uppror och kravaller och bråk. Utan den stora kunden här, det är hushållen. Då ska man inte tänka sig harem, för det var jättedyrt. Det har sultanen i Konstantinopel och liknande. Men i vanliga, någorlunda välbärgade arabiska hushåll fanns det ofta slavar, i regel kvinnor, som skulle ställa upp sexuellt för husbonden. Barnen blev alltid muslimer och därmed fria. Så det är en generations slaveri vi snackar om. Men de skulle också hålla på med, jag menar, mala med handkvarn, laga mat, tvätta, alltså göra sånt som pigor gör i vårt gamla bondesamhälle. Och eftersom det är en generation slaveri, så måste du fylla på med nya slavinnor hela tiden. Finns det manliga slavar? Ja, det finns det. Jättemånga, och de är i regel soldater. Det förekommer ett stort arabiskt slavhandelskomplex för att få in slavsoldater i systemet. De kan vara tiotusentals och åter tiotusentals. De blir ibland så mäktiga att de tar över makten i landet. Alltså störta sultanen och upprättar sitt eget sultanat. Mamluken i Egypten är det mest kända exemplet. Men det finns många, många, många fler. Så typiska slavar i äldre tid i arabvärlden. Då har du slavinnor i hushållet och i sultanens harem, och killarna de jobbar i armén och tar ibland över makten. Detta förändras på 1800-talet, framförallt i den arabiska periferin som jag nämnde, alltså östafrikanska kusten, Zanzibar, Pemba. Där är det plantager, det är kryddnejlika och spannmål vid Östafrikas kust som är för avsalu. Det är alltså kapitalismen vid Indiska oceanen, marknadsekonomin, som alstrar behov av slavarbetare. Och den volymen blir enormt stor, med mycket stort svinn i döende.
Från slaveriets historia tillbaka till Sverige och till den person som väl brukar kallas för Sveriges genom tiderna rikaste man, Bo Jonsson Grip. Hur kommer det sig, undrar lyssnaren Andreas Edström, att Bo Jonsson Grip kunde tillskansa sig en tredjedel av hela Sverige och Finlandik?
Ja, det kan man fråga sig. Det här är mycket riktigt Sveriges rikaste man genom tiderna, sett till samlad förmögenhet, inte sett till pengar, för det här är 1300-tal. Hans förmögenhet var uppbunden i jord, huvudsakligen, även om han också var affärsman. Alltså, vi ska inte glömma det, det här är även ett finansgeni som kan omvandla spannmål till pengar. Men hans stora inkomster kommer på ett annat sätt. Det kommer att han lyckas utnyttja politiska konjunkturer till att bli kunglig fordringsägare. Då ska man ha klart för sig att kungar är illa sedda hos bankirer av goda skäl. När Edvard III av England behöver lån i Italien och Tyskland under hundraårskriget betalar han aldrig tillbaka och bankerna går i konkurs. Och det här lär sig bankirerna i ett tidigt skede. Bor man dessutom i Sverige så har man inte så många banker att kunna vända sig till. De är mycket avlägsna och kreditvärdigheten är väldigt, väldigt låg. Alltså blir de lokala godsmagnaterna, de högadelsmän, högfrälsemän som man säger då, som har lite över och som kan hjälpa kungen när han har stora låneproblem. Det blir de som blir kungliga fordringsägare. Och det kan vara riskabelt om det är en stark kung, men är det en kung som man dessutom kontrollerar politiskt, som ska vara tacksam för att han får vara kung, som blev hjälp till tronen av de här fordringsägarna, som Albrecht av Mecklenburg, som blev kung för att hans pappa ville få en fot i Sverige i ett uppror, ja, då kan inte kungen göra annat än att förpanta områden till de som hjälper honom ekonomiskt. Alltså ge ett häradshövdingeämbete eller Sörmlands län eller Falu koppargruva eller vad det nu är för någonting, som ersättning, som pant för ekonomiska försträckningar. Och det är detta som är Bo Jonssons vinnande koncept. Han gör sig oumbärlig som kungens största långivare och fordringsägare. Kung Albrecht av Sverige, som egentligen tycks ha varit en helt normal kung, men som har oturen att leva efter digerdöden med urusla finanser. Och hur ska han kunna få ett krig mot den regim han har stöttat och som fortfarande dominerar Västsverige? Alltså Håkan Magnusson, Magnus Eriksson. Ja, det kan han bara genom att ta gigantiska lån och sätta sig i händerna på sådana som Bo Jonsson. Och Bo Jonsson är egentligen inte intresserad av att få tillbaka pengarna. Han vill ha de där panterna. Och han vill ha kontroll över dem. Han vill ha häradshövdingenbeten så att ifall någon anklagar honom för något sådant själv som är domare, då kan han inte bli fälld. Och sen kan han använda de här medel han får in till att sälja dyrt, köpa billigt, utvidgade och pressa kungen på ännu mer. Jag menar, hela Finland lyckas han så småningom få kontroll över. Så det här handlar om att göra sig oumbärlig i en situation där de svenska riksfinanserna är uslare än vid något annat enskilt tillfälle. Och där han som privatperson går in och klarar skivan. Så ser han till att samtidigt få politisk makt så att man inte kan riva upp de här transaktionerna. Han blir drotts, alltså vi skulle säga det, kombination av statsminister och justitieminister, och blir därmed i praktiken den som bestämmer i landet. Och då kan han behålla den här förmögenheten. Alltså, lägg där till att det här är en ful fisk. Han dras inte för att låta lönnmörda folk i Riddarholmskyrkan i Stockholm, vilket han sen erkänner att han gjorde. Det var jag visst, men han förtjänade det. Och så vidare. Han ber om ursäkt i sitt testamente för att han hade betett sig svinaktigt och plundrat änkor och annat. Och överhuvudtaget har han inte ganska diger syndalista. Och nu så blir han väldigt from mot slutet av sitt liv. Alltså. För han inser ju var han kommer att hamna ifall han inte lyckas köpa sig fri ur det här kvickt. Du kan inte muta Gud, men jag kan försöka. Det är lite den inställningen. Ser man hans hela karriär sammanlagt så blir man väldigt imponerad. Det här är en man som säkert har varit miljardär idag också. Men samtidigt inte en person man skulle vilja rösta på som president i USA. Nuvarande är med alla sina fel och brister säkrare kort än Bo Jonsson.
Jag tänker också på Elon Musk kanske, alltså vår tids superrika någonstans, och vad de gör med sin makt. Nu har vi ju sett det där i dagens USA lite grann omvandlas då, alltså en ekonomisk makt till en politisk, både för Trumps och för Musks del. Och Bo Jonsson, vad hade han för politiska ambitioner då? Alltså, vad tror du drev honom? Var det liksom rikedomen eller var det makten?
Ja, det blev både och, men jag tror att det börjar med enkla jordspekulationer och se till att rädda så mycket som räddas kan. Vi har ett känt exempel där hans fru är gravid och det är uppenbart att det riskerar att dö, vilket hon också gör under förlossningen. Då gäller det att se till att hon föder barnet först, så då skär man upp honom i kejsarsnitt så att barnet lever någon minut längre än frun, för då kan han ärva. Annars tar hennes släktingar allt. Men det här gör han alltså när hon ligger för döden i barnsäng. Det gör bara den som är intresserad av arvet. Alltså det är för brutalt, och detta dras upp i rättegång omedelbart efteråt, för hennes släktingar blir arga. Och här hade väldigt mycket mannen som vill bli rik och rikare. Och ser man till hur det ser ut i Sverige vid den tiden, så har han ju ingen chans att bli diktator i allt utom till namnet. Det är något som kommer sekundärt. Han är i första hand entreprenören som skapar godsförmögenheter och panträttigheter. Och för att sedan skydda det här så måste han dessutom ta makten politiskt och stiga i graderna. Så att det blir någon sorts två sidor av samma mynt för honom. Men att det är godsentreprenören och finansmannen som går före politiken, det har vi inga skäl att betvivla, för det var så det gick till.
Så ska vi till Göteborg här i Vetenskapsradion Historia.
Men det prunkar så många blomma i minnenas korg i gamla goa Göteborg, ja, det är givet.
Lyssnaren Lars Amten har varit med och firat Göteborgs 400-årsdag, och så lider han nu av Västlänkens alla byggprojekt och avspärrningar. Och på ett av Västlänkens plank, skriver Lars, så finns det en mycket fin 250 meter lång historisk bildserie över hur området utvecklas från stenåldern till nutid. Och så på en liten skylt som Lars har bifogat ett foto av här, så står det att Sverige fick en liten korridor ut mot Västerhavet i ett avtal med Danmark år 1206. Men vad är det här för korridor, och hur gick det egentligen till när Sverige fick en västkust? Har du koll på det, Dick?
Ja, det där 1206 kan man glömma. Jag fattar inte varför man skriver till det. Dokumentet finns inte. Det finns inga belägg alls för att danskarna har skänkt bort området någon gång. Definitivt inte vid ett specifikt årtal i början av 1200-talet. Så det här är bluff. Nej, ingen vet exakt när det här skedde, mer än ungefär när det hela skedde. Tittar man på vikingatiden så är det inte svenskt. Då fungerar Göta älv som gränsflod mellan det danska och de norska kungarnas intressesfär. Inte nödvändigtvis riken, men det de menade sig ha rätt att dominera, kontrollera. Så då var Göta älv, alltså, de i Danmark och de i Norge, där möttes man, där gick deras gräns. Det gör den inte på 1300-talet. Sen 1200-talet framåt så vet vi att åtminstone häraderna, alltså där vid Göteborg, Aschim till exempel, och en liten bit av Hisingen, det var en svensk titthål mot Västerhavet. Så någonstans däremellan har det hänt något. Inre Västergötland är svenskt sedan länge, ett av kärnlanden i det gamla svenska riket. Men det där titthålet vid Göta älvs mynning, det blir svenskt utan att någon berättar exakt när. Den vanligaste förklaringen, jag ska gärna säga att det här är ju en trovärdig hypotes, men vi har alltså inga bevis här, men den vanligaste trovärdigaste förklaringen är att detta sker under Birger Jarls tid i mitten av 1200-talet, 1250-tal till 1260-tal. Orsaken till det är att då har vi belägg för att det förekommer åtskilliga toppmöten mellan skandinaviska kungligheter. vid Göta älvs mynning under svensk medling och svenskt överinseende. Det pågår ganska mycket fejder om arvstvister med danska kungadöttrar som har gift in sig i Sverige och Norge, och detta leder till konflikter. För att gjuta olja på vågorna arrangerar man sådana här konferenser vid Göta älvs mynning. Det står inte uttryckligen på vilken kungs eller jarls mark detta sker, men alla är med från Sverige, Norge och Danmark. Och något decennium senare vet vi att det här är svensk mark. Så min förklaring, trolig förklaring, är att man under de här konferenserna där man diskuterar territorier och hemgifter och annat också kommer överens om att det blir enklare och lättare om Sverige är med här också på neutral mark mittemellan Danmark och Norge. Så pass litet att det här inte utgör ett hot för någon, för blir det krig kan väl inte gå in och ta det. Ta Älvsborg, bränna ner rubbet, det gör man jämt också. Då blir det här någon sorts politisk logik i att ge Sverige ett litet fönster. Det är i alla fall den troligaste förklaringen. Och då är det 1250-talet vid okänt tillfälle där någonstans. Men vi har alltså inga belägg för att någon har skänkt det här till Sverige. Utan jag tror att det här är en pragmatisk lösning när man försöker samarbeta.
Omöjligt för att låta som en riktig sån stockholmare nu då, men vad var grejen med västkusten? Alltså, vi har gjort program i Vetenskapsradion och historia om gamla och nya Lödös och massor med tidiga föregångare till Göteborg till exempel. Men vad var det som var så viktigt för Sverige att nå Västerhavet?
Ja, då ingenting, vill jag bestämt hävda. Alltså, vad som var viktigt för oss då var att vi kunde få in varor från Nordsjön, det fick vi innan också. Och de lade definitivt inte till i nuvarande Göteborg, vilket hade varit vansinne. Man vill in så långt man kan till marknaden. Och Lilla Edet, de man forsar, så länge så kan man inte komma. Lödöse växer fram som en handelsplats. Det är långt in i inlandet, långt från Göteborg. Gamla Lödöse, som man också kallar det. Det är det som är den viktigaste staden. Och den har Sverige redan. Med en borg, välförsvarad. Så att man till en början tycks det här mest ha varit någon sorts diplomatisk praxis. Senare förändras det här. När vi snackar om att undvika tullar, att få en bastion som kan göra att vi kan exportera och importera, vi kan inte skäras av, då blir det här Sveriges andningshål som man krigar om jämt och ständigt. I Nordiska sjuårskriget och i Kalmarkriget, och danskarna försöker täppa till det direkt, för då kan man, tror man, detta Sverige i blockad. Så då blir det här den mest hetaste potatisen i svenska riket. Men det är den alltså inte från början. Det är någonting som man inte ens berättar om när vi fick. För så intressant var det här inte egentligen. Och dessutom ska man lägga till att svenskarna vill ju inte bo där. Särskilt inte i en stad av säkerhetsskäl, för den blir alltid nedbränd i krig. Göteborg är den, skulle jag nog vilja hävda, mest nedbrända staden i svensk historia. Oftast på grund av internt Göteborgs slav med elden. Sen 1700-talet man bränner ner den jämt av misstag. Men också för att danskarna dyker upp som officiella pyromaner i uniform och bränner ner den. Upprepade gånger. Alltså Göteborg 1.0, det är Karl IX Göteborg, låg på Hisingen, bränns ned efter några år. Det bodde bara holländare. De var alltså, även befolkningen i Göteborg var importerad. Svenskarna ville inte flytta dit, av lättinsedda skäl. Göteborg 2.0, där det ligger idag, var ursprungligen huvudsakligen holländsk, skotsk och tysk också. Och så vidare och så vidare. Så det här, det satt långt inne innan Göteborg fick en huvudsakligen svensk befolkning. Det är sen stormaktstid, menar man.
Det är en underbar stad idag i alla fall, Göteborg. Och från västkusten till nordkusten. Det är Ola Olsson som själv driver en historisk resebyrå. Faktiskt. Jag vet inte om det är därför han är intresserad av det här, som undrar hur det kommer sig att Sverige aldrig fick en nordkust. Alltså aldrig nådde ända bort till norra ishavet. Varför nådde Sverige aldrig ishavet, undrar alltså Ola. Och kunde bryta in en kil kanske mellan Danmark, Norge och Ryssland i det här området kring Petsamo, som det heter. Vet vi någonting om förklaring till det här, Dick?
Det finns inte beläggt någonstans att Sverige ens var intresserat av det här. Om man undantar ett symbolfrågegräl 1611, där danskarna och svenskarna bråkar som någon sorts argument för Kalmarkriget, då är det Lappmarken och beskattningen av samerna och Rishavet som man anför som ett svepskäl, ett av många. Men Sverige har inga invasioner i Finnmark. Vi har inga planer på att etablera ishavsbaser. Det är så extremt lågt prioriterat. Tittar man på vad samernas skatt var värd, så är det symboliska pytteavgifter. Norge däremot genomgår en mycket stor expansion längs med kusten under sent 1300-tal. När den här vad vi kallar lilla istiden kommer och digerdöden också, när det blir svårt att klara av näringsliv, jordbruk, bokskötsel i fjordarna, så blir det en mer fiskebaserad kustekonomi och då sveper Norge iväg och blir allt större norrut. Man grundar nya fiskelägen, bastioner, lite skatteinsamling hela vägen bort till Kirkenes, alltså där Norge möter Ryssland idag. Och det här är senmedeltida norsk kustbaserad expansion. Man är intresserad av kusten, inte inlandet. Sverige har ingen möjlighet att konkurrera där, inte heller intresserad av att göra det, utan det är bara extremt lågprioriterat. När man flyttar fram sig till sen Vasatid, då när rikna ska vara stora och mäktig och man sätter symbolfrågor i vilka områden man kan kalla sig först och kung över, då kan svenska kungen Karl IX till exempel hävda att det här har vi rätt till också. Men det stannar vid symbolfrågan. Det är aldrig någon som på allvar försöker erövra detta. Man kan gräla mer om rätten att beskatta samerna än om rätten att upprätta fiskeläge vid norra ishavet. Och alltså det är svaret, vi var helt enkelt totalt ointresserade. Vi vill mycket hellre expandera i Baltikum, Estland och Lettland, oändligt mycket mer intressant, eller kriga mot Ryssland och Fiskaviken.
När man är lyssnarfrågeguridik som du är, så kommer ju en del frågor av lite mer personlig natur. Det är folk som kanske verkar vara mer intresserade av din historia och din syn på historia än annan sorts historia. Nu är det Carl Mikael Jändesten Dincelli som undrar vart och när du skulle resa om du fick tillgång till en tidsmaskin. Och Carl Mikael har en väldigt tydlig bild av hur den här tidsmaskinen funkar. Kanske har han byggt den själv. Tidsmaskinen, skriver han, ser till att du har klädsel med mera som passar för perioden som du väljer. Och så kommer du få med dig lämpliga betalningsmedel, det står inte mycket tyvärr. Dessutom så kommer du kunna det lokala språket och är garanterad en säker retur till vår egen tid senast 30 dagar efter att resan har påbörjats. Så vart åker du, Dick?
Jag börjar med att fråga om det ingår vaccin.
Det gör det säkert.
Ja, ingår det vaccin så blir det mycket lättare än att säga jag vill inte åka alls. För något av det första du möter när du studerar äldre tid är att folk dör väldigt tidigt i sjukdomar som är extremt dödliga. Skulle jag besöka 1700-talet så är jag väldigt tacksam för att jag är smittkoppsvaccinerad, för det dog folk i då. Och jag till mitten av 1800-talet så är jag rädd för kolera. Och det är svårare att vaccinera sig mot, du måste ha tabletter. Eller ett steg längre tillbaka så kan du få pest. Ajajaj, det är ett väldigt dåligt vaccinskydd. Så jag skulle börja med att vara helt säker på att jag slipper sjukdomar. Det hade varit steg ett. Får jag det så är det två saker jag skulle vilja göra. Det ena är att, nu snackar vi verkligen vaccin här, rejält bra vaccin, det är att åka tillbaka till digerdöden och se hur folk egentligen reagerar när den största katastrofen genom tiderna drabbar oss europeer. Och jag har läst ögonvittnesskildringar av det, och det är alltså den stora katastrofen. Vi har ingenting som kan likställas med det här i vår svenska eller europeiska historia. Och att göra en grundstudie på plats av vad som egentligen hände. Jag skulle givetvis vilja hjälpa folket, jag antar att det får jag inte. Men se den största katastrofen någonsin, studera den, analysera den och göra den stora forskningen om den. Det är ju en medicinhistorikers våta dröm, och det är verkligen min grej, digerdöden.
Ingen semestertripp låter som. Vad är det för frågor du skulle vilja försöka få reda på under de här 30 dagarna?
Alltså framförallt vill jag se folks spontana reaktioner, för jag har läst så mycket om hur olika folk reagerade. Hur klarar ett lokalsamhälle av det här? Blir det lynchningar, syndabox, jakt? Hur håller man ihop? Hur dör man? Alltså rent konkret underifrån. För det här är det värsta som har hänt oss någonsin. Och där, likaså, varför nådde den inte överallt? När tjeckerna slapp undan, den nådde inte till Prag eller till Krakow. Varför då? Vi har många olösta gåtor som ingen har besvarat. Och att besvara dem, det är för mig den heliga graalen sett till socialhistoria. Men det är mitt ena resmål. Det andra är att åka till Golgata 33 efter Kristus. Vad hände egentligen? Uppståndelsen, korsfästelsen, hur gick det till, förräderiet, Jesus sista dagar. Som utomstående forskare med distans, hur gick det egentligen till? Ja, men där uppenbarligen var det en tom grav efter ett tag, men hur försvann Jesus ur graven? Jag har fem hypoteser i min bok om Jesus, men jag vill gärna testa dem. Men det här är ju det stora mysteriet i vår västerländska kultur. Tänk att få lösa det. Det är klart att jag skriver ju deckare vid sidan av. Det här är ju originalgåtan. Det är klart att jag vill vara med. Om jag har vaccin, det var jobbiga sjukdomar då också.
Tack för tidsresan, Dick. Det är säkert många som skulle följa med dig och för några dagar lämna vår egen oroliga tid. Vi är i mål i vårt lyssnarfrågemaraton. Hur känns det i benen, Dick? Vi har suttit.
Ja, vi har suttit, ja. Så det känns mycket, mycket bra. Mycket spännande, roliga frågor, särskilt den sista.
Stort tack för att du orkade hela vägen. Nu får du pusta ut under sommaren innan du hörs igen i Dick Harrison svarar och i Vetenskapsradion Historia förstås. Och du som lyssnar och som har kommit på egna historiska klurigheter och funderingar, mejla dem till historia@sverigesradio.se. Dick, trevlig sommar.
Detsamma.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis?
När mina mycket kära nära släktingar är och hälsar på hos oss är det mer regel än undantag att de klämmer in städning på sin att göra-lista. Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skit kan det helt enkelt inte vara?
Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Dags nu att ta rygg på Thomas Bannerhed som ju så generöst delar med sig av sitt kunnande och sina tankar kring våra bevingade vänner.
Nu blir jag faktiskt lite upphetsad här. Därför att i kikarens fokus har jag toppen av en slånbärsbuske. Och i klykan där sitter en törnskata och är alldeles underskön i det här ljuset. Det är ju en fågel som man kanske inte tänker så mycket på. Ganska tystlåten figur. Men när man får syn på den så här, ofta just i någon taggbusktopp, så märker man att solen liksom lockar fram färgerna ur fjäderdräkten. Och det som med blotta ögat kan verka vara en ganska oansenligt brunaktig fågel visar sig ju här i kikarskärpan vara en smärre sensation. Vad ska man kalla den här färgkombinationen? Och den här rödbruna ryggen och gässan och nacken som är så jämngrå men liksom stöter i blått nära på. Och nu vänder den upp här mot solen och sätter sig rakt, alltså hela bröstet i ljusrosa. Mot den här späda grönskan i slånbärsbusken. Ja, skönhet är väl ordet.
Taggbuskar och magermarker ville törnskatan ha, där björnbär och slån, hagtorn och vildrosor trivs. Snår och snärrig ska det vara. Så sitter den där i sin busktopp på någon telefontråd eller annan utkikspunkt och inväntar sitt byte. Viftar och knycker med stjärten. Får ner på marken när något ätbart dyker upp. En jägare är vad du är. Med banditmask för ögonen och till och med en liten rovfågelkrok på näbben. Törnskatan är inte mycket större än en sparv, men kan ta både smågnagare, ödlor och fågelungar. Fast helst av allt fångar den nog skalbaggar, humlor och vårtbitar som den har för vana att spetsa på taggarna inom buske. Snart blir där ett helt litet skafferi som kommer väl till pass de dagar när regn och rusk gör insektsjakten hopplös.
Slaktarfågel kallas den till och med i England. Och det låter ju kanske inget vidare. Och ganska långt ifrån den här försommaridyllen vi står i. Man kan faktiskt se den även jagandes småfåglar. Och det är nog inte för att den tycker det är kul, utan för att den helt enkelt kan tänka sig att äta upp dem. När hungern har karvat i Törnsgatan tillräckligt länge. Så att om man med rovfågel menar någon som äter kött, då kvalar nog Törnsgatan in där. Hela förmiddagen här har vi översköljts av lärksång. Men Törnsgatan gör inte så mycket väsen av sig. Utan det är ju en mer stillsam skönhet vi har framför oss. En riktig soldyrkare. Så att det är nu när solen kommer fram här som den vill upp på en utsiktsplats. Och det beror ju på att den jagar större insekter som flyger när solen skiner. Och om man tänker på vad den heter så kan det faktiskt underlätta möjligheten att få syn på den. Den gillar törnen och taggar. Och skata. Det hör faktiskt ihop med ett gammalt ord som är skate. Och betyder just topp eller spets. Så att ofta ser man den sitta just i toppen av en buske så där och speja efter större insekter.
Nu har vi öken.
Ja, som för att förhöja försommarstämningen ytterligare så ropar öken här. Och vi har hört det nu skulle jag våga påstå från alla fyra väderstrecken den här förmiddagen.
Ja.
Och det borde väl ge en viss trygghet även åt den mest skrockfulle. Därför att det där med gök och väderstreck har spökat för människan, speciellt förr i tiden. Det gäller att höra den från rätt väderstreck nämligen, eftersom den spår om vad som ska hända under året. Nu ska vi se, nu kände Törnsgatan sig för iakttagen och flög upp här en 30 meter bort, satte sig lite högre upp i en halvdöd sälj. Och det gjorde den väldigt rätt i, därför att då kan jag fortfarande stå och beundra den, därför att säljen har så glest lövverk. Det är ju annars problemet när man kommer in i maj och juni att alla löv liksom döljer fåglarna för oss nyfikna människor. Men här har vi den. Och det är ju hannen vi står och beundrar här nu i sin sparsmakat anslående fjäderdräkt. Honan däremot ligger antagligen på ägg skulle jag tro. Hon är lite mer alldagligt bruntonad. Och med det vattrade bröstet kan hon faktiskt påminna lite grann om just en gökhona. Och boet brukar den bygga i en sån här snärjig buske som vi har framför oss här på bägge sidor om den lilla grusvägen. Och det verkar som att den delar bostadskvarter framför allt med några pilfinksfamiljer. Pilfinkarna sitter här och tjatar om sin käpp hela tiden. Käpp, 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 käpp. Man skulle kunna gå fram lite och se om man ser det som från andra.
Ska vi göra det?
Ah. Törnsgatan har varit ända nere i södra Afrika. Kommer till oss sent på våren. Men när slånen blommar sitter han åter spejande från sin toppkvist i hemmahagen. Som om han aldrig hade lämnat den.
Och att den har blivit mig så kär genom åren beror faktiskt inte bara på utseendet, utan för att jag ofta möter den på två platser som jag tycker väldigt mycket om. Både på Fårö på Gotland och här på Lovö i Mälaren där vi är nu, så är den lite grann av en karaktärsfågel. Den har liksom en dragning till det här ålderdomliga, småbrutna odlingslandskapet. Och den dragningen delar den nog med undertecknad, får jag tillstå. Så att den trivs verkligen här lika bra som jag.
Jag stannar i skogsbrynet 30 meter ifrån, ställer upp kikaren så försiktigt jag kan. Ljuset faller in snett från sidan. Jag blir stående och bara tittar. Förundras över hur vacker den här fågeln är. I 5 minuter får jag ha honom för mig själv, där han sitter i den flödande solen. I 5 minuter glömde jag att världen fanns.
Det är Reine Brynolfsson som läser Thomas Bannerheds nyskrivna fågeltexter. Och med ut på exkursionen var också producenten Emmy Bergqvist.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play. Är det 2 eller 3 T-initiativ?
Nyheter väntar i P1, sedan sport och dagens talkshow. Nu är klockan 3.
Nu Ekonyheter. Minst 10 personer är döda och ett 30-tal skadade efter en skolskjutning i staden Graz i Österrike idag. Bland de döda finns även den misstänkta gärningsmannen som ska vara en tidigare elev på skolan. Han misstänks ha skjutit sig själv. Av de som är skadade är flera mycket allvarligt skadade. Och nu klockan 3 håller Österrikes förbundskansler en presskonferens och han betecknar det som hänt som en nationell tragedi. Det kan ha varit en fågel som gjorde att elen slogs ut i hela Mundal och delar av Partille igår. Den teorin har energiföretaget Elevio som levererar el till ställverket som exploderade, det säger företagets presschef Jesper Liveröd.
Det finns indikationer på att det kan ha åkt in fåglar i känslig nätutrustning och helt enkelt som kanske har orsakat gasbrand som i sin tur har haft de här fått följdeffekter på.
I runt 5 timmar var över 20 000 kunder utan el i Mölndal och delvis Partille under måndagen efter en explosion i ställverket där man omvandlar ström och skickar ut till hushåll och andra kunder. Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson i väst.
Vi misstänkte väl inte att det var någon som hade placerat någonting där eller utövat någon skadegörelse på ställverket.
Polisen har upprättat en anmälan gällande arbetsplatsolycka och framkallande av fara för annan och kommer genomföra en teknisk undersökning av platsen.
Teknikerna som kommer komma dit, de börjar från noll.
Även energiföretaget Elevio kommer göra en utredning. Jesper Liveröd igen.
Det finns många saker som vi behöver titta på.
Reporter här var Linus Helsing, P4 Göteborg. Den svenska regeringen föreslås få mer makt vid allvarliga kriser i fredstid och i exceptionella fall kunna ta beslut om tillfälliga åtgärder utan riksdagens godkännande. Det här föreslås i en proposition om grundlagsändringar i regeringsformen som regeringen lagt fram. Idag presenterades artisterna som ska vara med i sommarens Allsång på Skansen. Bland annat dyker artister som Sara Larsson, Victor Lexell och Kai uppe på Allsången, som även i år leds av Pernilla Wahlgren. Andra artister som också finns med är till exempel Ola Salo, Peter Jöback, Zeinab Osei och artisterna ur Roxette-musikalen Joyride.
Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grön.
Den 24 juni är det premiär. Vädret ikväll och i natt för Götaland, Svealand och södra Norrland. Regn och skurar som rör sig långsamt norrut. Över Norrland rör sig skurar bort och förutsatt minskad molnighet. Ekot Carina Galanou, Ipsonius.
Och Radiosporten blickar mot kvällens fotbollslandskamp mot Algeriet, där målvakten Victor Johansson, en av dem som vill visa upp sig inför kommande VM-kval.
Jag vill alltid göra det så bra som möjligt, så att jag lägger ingen extra press på mig själv och gör något utöver det vanliga, utan jag går in och gör som jag brukar.
Du är så fucking jävla dålig, ska Örebro-spelaren Jesper Modig ha skrikit till domaren på slutsignalen i en match mot Utsikten i fotbollens Superettan. Och för de svordomarna stängs han av två matcher, men Modig själv menar att han aldrig svor utan bara sa citat "du är så dålig", slutcitat. Men fotbollförbundets disciplinnämnd har alltså gått på domarens linje och skriver i ett utlåtande att Modig gått över gränsen. Och så står det klart att den klassiska Imola-banan i Italien stryks från Formel 1-programmet nästa säsong. Banan ersätts istället med ett race i Madrid, Spanien. Sveriges match mot Algeriet följer du förstås i P4 ikväll i Sport Extra. Radiosporten här med Gustav Jakobsson.
Där är P1, Sveriges Radio.
Jonas, kastade du dig över Allsång på Skansen-listan när den presenterades i förmiddags?
Ja, eller framförallt när du mejlade till mig.
Ja, så ja,
då kastade jag mig över den.
Ja. Och finns det då någon särskild artist eller något program som du är extra sugen på?
Ja, men Daniela Ratana älskar jag ju, Ida Lova stort, och sen måste jag ju förstås säga Niklas Strömstedt och Johanna Frostling.
Daniela Ratana är jag också mest taggad på.
Säger mer än sagt till mig. Du är mitt happy place, fast jag är sad most of the days. Inga ord med dig, säger mer än sagt till mig. Så sommaren när jag var barn, du är för mycket och jag vill gråta.
Daniela Ratana så här tillsammans med Markus Krunegård med nya låten Lava Lampan som kom i fredags. Men det vet väl redan du, eftersom du lyssnar igenom all ny musik på fredagar.
Det vet jag verkligen. Det här var ju en av de många låtar som jag stod och slogs med igår för att bestämma om jag skulle spela eller inte. Lava Lampan med Markus Krunegård, jättebra.
Är, är du då glad att jag plockade upp den?
Jätteglad. Jag skulle våga säga även överraskad.
Varför det?
Ja, men alltså, om man lyssnar tillbaka på den typen av låtar du har spelat i det här programmet den här säsongen, så är väl det här lite udda ändå.
Eller så tycker jag att det är rakt av jätteväntat att jag skulle gilla också såna poppig glad musik. Annars så funderar jag på om Allsång på Skansen försöker fånga en ännu yngre publik med artister som Dolly Style, Meira Omar, Anis Don Demina.
Ja, det är ju, men det är, om man tittar på hela listan av artister i sommar nu på Allsången, så är det väl ändå, det börjar väldigt ungt, men sen har vi ju de där självklara Lisa Nilsson, Magnus Uggla, Niklas Strömstedt, artisterna också med.
Så ju längre sommaren går, desto äldre blir artisterna.
Lite så. Ja, det, så kan man säga.
Ja, det finns någonting moget som möter moget.
Ja, exakt. Jag undrar om det var det som var urvalskriteriet. Ja, kanske.
Välkomna till talkshow i P1 med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Järvaveckan drar igång nu. Och då har de släppt en ny rapport ihop med Polisförbundet som visar att de som bor i utsatta områden litar mycket mer på polisen än vad polisen själv tror. Är det här en bra eller dålig nyhet, om du förstår vad jag menar.
Det är väl klart att det är en bra nyhet.
Ja, men är det inte också lite sorgligt att polisen inte förstår att de som bor i de här områdena i ganska stor utsträckning gillar dem?
Men vi som jobbar på radion, vi vet väl att det är de som inte gillar saker som hörs mest. Och det är väl det måste ju väl vara så med polisen också, medan de där fördragsamma lutheranska medborgarna som kämpar godmodigt på, de hörs inte av så mycket. Annat än i såna här undersökningar då man plötsligt ser att det finns en tendens. Så det man polisen hör är väl mycket negativt, och då får man ju naturligtvis bilden av att då blir den ju mer negativ än vad den kanske verkligen är.
Då är det verkligen så, polisen, att det är inte alla som känner så. Tvärtom, 2/3 litar starkt på polisen. Bara 1/4 av poliserna tror då att det är så. Vad kan man då göra om det finns...
Det vore ju värre omvända, eller hur?
Jo, självklart vore det. Ja. Men om vi ändå nu försöker tänka lite konstruktivt, vad kan man göra när det då är så att relationen inte är så himla bra, eller det i alla fall finns något att bygga på? Alltså, har du förslag på man gör?
Nej, den bästa relationen till polisen är väl att man inte har någon relation alls. Det måste väl vara det man vill.
Fast jag tror att, för de pratar ju i den här DN-artikeln som jag läste då, Ahmed Abdirahman, han som är vd för Järnveckan, han sa ju okej, här finns det möjlighet till dialog för att förbättra relationen. Jag tror på andra aktiviteter. Jag tror på att spela brännboll, fotboll, kubb, kanske grilla tillsammans under gemytliga former, så att sen när något går snett så har man en annan relation. Varför ser du så skeptisk?
Ja, jag tänker, jag ser framför mig hur polisen och folk i Järvaområdet spelar kubb ihop på eftermiddagarna. Det är ju supermysigt. Jag tänker så här, om ingen begår något brott alls, då är ju inte polisen där.
Nej, precis. Men den
och
kategorin...
problemet är att om man begår ett brott och polisen kommer, då har man ju en dålig relation, så att säga.
Just det, men kanske om man hade spelat kubb från det att man var 4 med polisen, då kanske det ändå är så att när man börjar hamna snett så kommer den där polisen ha en ingång på en som är av ett ljusare slag och som gör att det kanske går att ha en dialog på ett annat sätt.
Det blir ju ännu värre om man ska haffa sin bästa kompis.
Ja, okej. Jag tror på den här typen av aktiviteter. Har du varit på någon studentmottagning i år?
Ja, jag har varit på en studentmottagning.
Jag har också varit på ett par. Är det inte en sån känsloexplosion?
Kanske.
Jo, men jag tycker man ser de här studenterna som står i sina vita mössor, hoppar upp och ner för att de är så lyckliga över att de har klarat skolan. Det är det här